بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Vi fortsätter idag att tala om paradiset. Paradiset al-Janna. Och vi talade förra lektionen om lite beskrivningar i paradiset, om husen och hur folk går in i paradiset, diverse namn på paradiset. Idag ska vi tala om floderna i paradiset, frukterna, träden, kvinnorna och den största belöningen av allt. Vad gäller paradisets floder så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Och det här finner ni på flera ställen i Koranen. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Men framför glädjebudskapet till de som tror och gör goda gärningar, att de ska få paradis genomflutna av floder. Så en av paradisets beskrivningar är att det rinner floder genom paradiset. Och Allah Ta'ala säger, och det här är surat al-Baqara 25. Allah Ta'ala säger i surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vers 15, att vissa av dessa floder, eller alla floder, är annorlunda. De är inte som i detta världsliga liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاهم. Beskrivningen av paradiset som de har lovats, eller som de gudfruktiga har lovats, är att i det flyter bäckar, alltså floder, med vatten som alltid förblir friskt. Och floder av mjölk med oförändrad smak. Och floder av det ljuvaste vin. Och floder av det renaste honung. Och där ska de njuta av frukter av alla slag. Och dessutom få sin herres förlåtelse. Kan den som stiger in i detta paradis jämföras med den som måste förbli i elden och där dricka skållhett vatten som bränner sönder hans inälvor? I denna vers nämner Allah subhanahu wa ta'ala att beskrivningen av paradiset är att i detta paradis finns det fyra stycken floder. Och dessa floder är väldigt unika. Och Allah ta'ala nämner vatten, mjölk, honung och vin. Och han nämner motsatsen. Dessa fyra saker kan drabbas av vissa brister i det här världsliga livet. Och Allah nämner motsatsen. Vatten som inte blir unkelt. Det blir aldrig, det luktar inte dåligt. Ni vet, vatten som kan stå länge kan bli dåligt, unkelt, och det börjar bli lite så här kletigt och det går inte att dricka. Vattnet i paradiset blir aldrig så. Och Allah beskriver också här dessa floder som att de är rinnande. Det är inte vatten som står still, utan det rinner hela tiden. Och det har nämnts i en hadith att dessa fyra floder rinner ut från hav som finns i paradiset. Hav av mjölk, vin, honung och vatten. Så vad händer? Vattnet är alltid friskt. Mjölken härsklar inte. Den blir inte sur. Den blir inte gammal. Alkoholen, alla säger laddatin lisharibin, den är god för de som dricker. Till skillnad från alkoholen som finns här, den är äcklig. Alkohol är inte gott, och därför finner vi att kuffar stoppar massa olika smaker när de ska dricka. För det är så äckligt att få i sig. Och sen honungen som är renad. Till skillnad här, om du bara tar en bikupa och försöker ta honung, det kommer bli massa klumpar och bitar. Men i paradiset är honungen renad. Mashallah. Och det här är från Allah Ta'alas mirakel. Subhanallah, Allah gör vad han vill. Floder av mjölk och vin och honung. Det är ajaib, det är konstiga saker som vi i detta liv inte kan förstå oss på. Allah Ta'ala säger också gällande vinet i paradiset: يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ. En tillbringare ska bäras runt om med en dryck från ett rent vin. Vitt. Och det är gott för någon som dricker. I detta vin finns ingen roll. Och Raul betyder skada. Alltså man får ingen huvudvärk, du får inte ont i magen, du blir inte illamående. Och inget rus. Wallahum anha yunzifun. De blir inte heller, förlorar inte förståndet. Så det här är beskrivningen av vinet i paradiset. Många tänker vin, tänker man blir full. Man blir inte full, utan det är bara gott. Man blir inte full och man mår inte dåligt. Allah Ta'ala säger också, det här var surat Safat. Allah säger i surat Al-Waqi'a, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Med vin som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus. Ibn Kathir nämner hans tafsir från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att han sa alkohol i detta liv orsakar fyra saker. Rus, man blir berusad. Huvudvärk, kräkningar och att man går mycket på toaletten. Så han nämner att Allah Ta'ala nämner här paradisets vin och negerar dessa dåliga egenskaper. Än i vinet i paradiset har inte någon av dessa fyra. Du får inte ont i huvudet, i kroppen. Du blir inte berusad, du förlorar inte förståndet. Du mår inte dåligt, du behöver inte kräkas. Och man behöver aldrig gå på toaletten. En annan flod som finns i paradiset är profeten Muhammeds flod sallallahu alaihi wasallam. Och den heter Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma sa att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa Al-Kawthar är en flod i paradiset. Dess kanter är av guld och den flyter på pärlor och ädelstenar. Och jorden vid denna flod doftar bättre än mist. Dess vatten är sötare än honung och vitare än snö. Den här hadisen sahih. Så vattnet, mashallah, vitare än snö och sötare än honung. Och det nämndes också i en hadith att paradisets floder forsar ut från berg av misk. Den här floden som vi har pratat om tidigare, Al-Kawthar, vi nämnde ju att det är den som fyller på vattnet på domedagen i El-Hawd. Eller hur? Det är samma vatten. Vitare än, där så sa de i andra hadither, vitare än mjölk och silver. Kallare än snö, doftar bättre än misk och sötare än honung. Och den som dricker från det blir aldrig törstig igen. Mashallah. Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa en mycket intressant sak. Han sa, tror ni att paradisets floder rinner i diken eller flyter i diken? Han sa nej, vid Allah, de flyter eller rinner på jordens yta. Dess ena kant är pärlor och den andra kanten är ädelstenar. Och jorden är starkt doftande misk. Ni tänker oss en flod, det rinner i ett dike, eller hur? Ja? I paradiset det rinner på jorden. Utan att vattnet rinner till höger och vänster. Det hålls ihop och rinner på jordens yta. Det är också saker som man inte kan förstå sig på riktigt. Men som halala så är det. Det finns också källor av dryck i paradiset. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Alla säger al-muttaqin, de som fruktade Allah, ska vistas i lustgårdar i paradis med källor. Allah säger också innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuhu kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Al-abrar, de som fruktade Allah, ska få dricka en bägare vin blandat med vatten från en källa som kallas för kafur. En källa som Allahs tjänare ska få dricka ifrån, vars flöde aldrig sinar. Det fortsätter bara att forsa vatten från den. Så här är en källa som kallas för kafur. Och kafur, som Ibn Qayyim nämner, är en dryck som gör att kroppen kyls ner. Och Allah nämner att de ska få dricka den blandad. Och han nämner att den kan drickas blandad med en annan källa som alla nämner, och det är zenjabil. Och zenjabil, vad gör den med kroppen? Den värmer kroppen. Så det här är en unik dryck som både har de här två egenskaperna. Den värmer och kyler kroppen. Och så finns det också den här källan som kallas för selsabil som alla nämner i Koranen. Så det finns många olika drycker i paradiset. I Jannah finns också träd och frukter och mat. Allah Azza wa Jal beskriver paradiset mycket i surat al-Rahman och surat al-Waqia. Och från de beskrivningar där i är att paradiset är mudhamatan. De är mörkgröna. Nästan åt svarta hållet. Väldigt mörkgröna. Det finns mycket växlighet där i. Zawata afnan. De är också täta med grenar. Grenarna växer tätt i paradiset. Allah Ta'ala säger också fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. I dessa paradis finns frukter, palmträd och granatäpplen. Allah nämner också i surat al-Waqia att det finns wa talhin manzud, att det finns bananträd. Och Allah nämner också inab på flera verser i Koranen. Så det här är typ de frukter som har nämnts med namn. Och det är vilka? Det är nakhl, alltså daddelträd. Eller palmträd betyder det. Rumman, granatäpple. Banan och vindruvor. Och ulama nämner att Allah särskiljer dessa. Han nämner frukter, men särskiljer dessa. För att de har en överlägsenhet, en förträfflighet över resten av frukter. Allah säger också fihima min kulli fakihatin zawjan, att i båda dessa paradis så finns slag eller två slag av alla frukter. Inte bara en sorts frukt, utan av samma frukt finns det två sorter. Allah nämner också att dess klasar växer nära, de är nära. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَدْرِيلًا. Klasarna är nära. Ulema säger i tafsir att en person behöver inte klättra upp i träden för att få frukt, utan han bara önskar sig och klasarna kommer till honom. Han kan äta ståendes, liggandes, sittandes som han vill. Det finns ett träd i paradiset som är väldigt unikt. Och det kallas för Tuba. Och profeten alaihi salatu wasalam, han sa att det finns ett träd i paradiset som är så långt att en snabb ryttare skulle behöva 100 år för att rida igenom dess skugga. Ja? En snabb ryttare skulle behöva 100 år för att rida igenom skuggan på det här trädet. Ett träd. Ja? 100 år. Man kan rida runt jorden hur många gånger på 100 år? Hur många mil, miljontals mil kan man rida på 100 år? Så det är subhanallah saker som är svåra för oss att föreställa oss vad som finns i paradiset. Allah Ta'ala nämner också om dessa frukter. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Att det finns وَذِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Det finns långa skuggor i paradiset. Ja. Och det nämndes i hadithen att profeten alaihissalam nämnde den här versen efter hadithen. وَذِلٍ مَمْدُود, långa skuggor som det här trädet, och ständigt forsande vatten och ett överflöd av frukt som inte är begränsade till någon särskild årstid, som man aldrig nekas. Surat al-Waqia. Så frukterna, de är inte begränsade till en årstid som de är här. Att jordgubbar finns bara på sommaren och mango finns bara på hösten och så vidare. Det finns hela tiden. وَلَا مَمْنُوعَ, de är inte heller. Man hindras inte från dessa frukter. Du får alltid ta vilka frukter du vill, året om. Och sedan dessa frukter är inte heller som vanliga frukter. Ibn Abbas radiallahu anhu, han sa om frukterna att de är vitare än mjölk. Alltså fruktköttet. Sötare än honung och mjukare än smör. Och de har inga kärnor. Det finns inga kärnor i frukten. Mashallah. Och det nämndes i en hadith att varje frukt har 70 färger och 70 olika smaker. Och när du plockar en frukt, vad händer? Det kommer direkt ut en ny på samma plats. Det går inte att föreställa sig vad som finns i detta paradis. Ja, de blir godare, precis, mashallah. Och det blir aldrig gammalt heller. Ingenting blir gammalt i paradiset. Du tar ett tugga från ett äpple och lämnar i en miljon år. Det är likadant. Det blir aldrig gammalt och dåligt. Allah nämner också om dessa frukter. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fakihatin mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. De som fruktade Allah ska få njuta av svalkande skuggor bland forsande källor. Och frukter som de har lust till ska de få. Eller alla frukter de har lust till ska de få. Och de ska uppmanas, ät och drick av hjärtans lust. Det här är belöningen för era handlingar. En man från Ahlul Kitab, jude eller kristen, kom till profeten alaihissalatu wassalam och han sa: du påstår, ja Abul Qasim, som är profetens smeknamn sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim. Hur många söner hade profeten alaihissalatu wassalam? Ja? Två? Säger ni? Tre? Fyra? Tre. Och hur många döttrar? Fyra. Hans söner Abdallah, Ibrahim och Al-Qasim. Hans döttrar? Fatima, Umm Kulthum, Zainab, Ruqayya. Ahsant. Det måste man veta. Och alla hans barn dog före honom. Alla sönerna vid två års ålder. Och alla döttrar före honom, förutom Fatima som dog strax efter honom. Radiyallahu anhu majma'in. En man från Ahlul Kitab frågade och han sa: ja Abul Qasim, som var profetens smeknamn sallallahu alaihi wasallam, du påstår att folket i paradiset inte ska äta och dricka. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam: ja, vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar. De kommer att få styrkan av 100 män i att äta, dricka och sexuellt umgänge och lust. Men den som äter och dricker får ju behov, och det finns ingenting negativt i paradiset, sa mannen. Du säger att man ska äta, men då säger den här mannen som var jude eller kristen: men vadå? När man äter, man behöver gå på toaletten. Det här är någonting dåligt. Och du säger att det inte finns någonting dåligt i paradiset. Man försöker tjafsa, argumentera. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam att deras behov uträttas genom att de svettas. Och det kommer som en dusch med misk, kommer ut från kroppen. Och de doftar gott, som täcker deras kroppar. Så här lär vi oss inte bara att folket i paradiset kommer att äta och dricka. Och det är en annan viktig sak. En fråga till er. Behöver de äta och dricka för att överleva i paradiset? Nej. Varför äter de och dricker de då? För att njuta. Och Taib. Och de behöver, och han sa här också, att de får styrkan att äta och dricka som 100 män. 100 starka män. Och i att ha umgänge med sina kvinnor. Och sedan att de inte behöver uträtta sina behov. De kommer också äta och dricka i väldigt speciella tillbringare och skålar. Allah Ta'ala säger i Koranen: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Och fat av silver ska bäras omkring, och bägare genomskinliga som kristall, som om att de hade varit kristall, fast de är av silver. Och de bestämmer själva hur mycket som ska sättas i dem. Här nämner Allah en slags tillbringare som är av silver, fast den är som kawarir, som kristall. Ni vet kristall? Som typ is eller genomskinligt. Ja? Fast det är silver. Så genomskinlig silver som kristall. Det är också någonting som är jättesvårt att föreställa sig. De ska också få dricka och äta från skålar och tillbringare och glas och koppar av guld och av silver. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Allah säger att de ska betjänas med fat och dryckeskärl av guld. Och där ska finnas allt som själarna längtar efter. Och allt som är en fröjd för ögat. Och de ska förbli där för evigt. Så de får allt vad de önskar sig i paradiset. Vad är kläderna gjorda av i paradiset? Är det någon som vet? Ja, som på arabiska heter. Ja. Sundus. Harir. Istabrak. Ahsant. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسه فيها حرير. Men Allah ska föra in dem som tror och lever ett rättskaffens liv i lustgårdar vattnade av bäckar, och där ska de smyckas med armband av guld och pärlor och bära kläder av siden. Allah Ta'ala nämner i denna ayah att folket i paradiset ska få smycken av guld och pärlor, och de ska bära siden. Är det bara tjejer som ska få smycken i paradiset? Ja? Armband och halsband, är det bara tjejer som får i paradiset? Eller killar också?
Killar också.
Ja? Nej, killar också. Killar får också smycken i paradiset. Och därför så sa profeten alaihissalam i många hadither att den som har guld i detta liv, alltså män som har guld i detta liv, får inte ha guld i paradiset. Män som har silken i detta liv får inte ha silke i paradiset. Förstår ni? Vilket är ett bevis på att den som avstår från guld och silke i detta liv får ha det i paradiset. Och smycken av pärlor också. Och profeten alaihissalam nämnde också, då han sa att den troende smycken i paradiset når dit han gjorde wudu. Hans smycken i Jannah når dit han gjorde wudu. Den i armarna och vid fötterna också. Så män får också ha dessa kläder. Allah nämner också i surat al-Kahf: وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. Där ska de vara klädda med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad, en annan slags silke och siden. Så Allah nämnde i denna ayah att kläderna i siden och silke, men de är också gröna. Det var en av sahaba som frågade profeten alaihissalam att typ, kommer dessa kläder att tillverkas? Eller hur kommer dessa kläder till? Och profeten alaihissalam klargjorde och sa att de kommer komma ut från träden. Alltså från typ grenarna vid träden kommer dessa kläder ut. Och vi nämnde ju också hadithen i förra lektionen om paradiset, där profeten alaihissalam nämnde att de som går in i paradiset kommer leva unga och aldrig bli gamla. Och han nämnde också att deras kläder kommer aldrig att slitas ut. Så kläderna blir aldrig gamla i paradiset. Går inte sönder, får inte hål. Utan de är eviga. Folket i Jannah kommer att sitta på troner, på som soffor eller som sängar. Fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Samt finns där upphöjda troner och framlagda kuddar och kuddar placerade i rader och utspridda mattor. Så folket i Jannah sitter på upphöjda troner. Som Allah nämner i denna ayah, surur. Och i andra verser, araik. Som också betyder troner. Med kuddar uppradade. Och mattor utspridda. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabrak. Där ska de vila på mjuka mattor bland kuddar. Fodrade med silkesbrokad. Och här säger ulema, om kuddarna är fodrade, alltså de är stoppade med silkesbrokad, vad är de då gjorda? Alltså vad är det yttre? Om det inre är silkesbrokad, vad ska då det yttre vara för någonting? Det måste vara någonting ännu bättre. Alla nämner också hur folket kommer att sitta. Det finns många verser, men här är en av dem. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ إِخْوَانٍ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Vi ska rensa bort ur deras bröst alla rester av gammalt agg, hat. Och med hjärtat fyllt av broderlig kärlek ska de ta plats på upphöjda troner mitt emot varandra. Surat al-Hijr. En Allah kommer rensa allas hjärtan som går in i paradiset. Och som bröder så sitter de på sina troner mitt emot varandra. Så de sitter tillsammans i paradiset. Nästa punkt vi ska gå igenom är kvinnorna i paradiset. Kvinnorna i paradiset. Om en man var gift med en muslimsk kvinna, eller flera, och de var rättfärdiga, så får de gå in i paradiset tillsammans. Allah ta'ala säger i surat Ra'd: Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Edens lustgårdar, där ska de stiga in med sina föräldrar, hustrur, barn, de bland de som var rättsinniga människor, eller de som var fromma människor. Genom du har iman och goda gärningar, du och din fru, så får ni gå in tillsammans i paradiset med era barn också. Udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun. Alla säger också i surat Zukhruf: stig in i paradiset med glädje, ni och era fruar. Alltså tillsammans gå in i janna med era fruar. Och det sägs i vissa hadither att kvinnan får vara med den sista mannen hon var gift med. Och därför när en man kom och ville gifta sig med, jag tror det var Umdarda, det var Abu Sufyan tror jag, eller en av sahaba, så sa hon nej. Och så nämnde hon den här hadithen att man kommer vara med den sista mannen man var gift med i det här livet. Så hon sa: jag vill inte gifta mig med någon. Kvinnorna i paradiset har Allah ta'ala beskrivit som att de är mutahara, de är renade. Renade från alla dåliga egenskaper. Precis som männen också är renade från alla dåliga egenskaper. Allah ta'ala säger i surat al-Baqara, vers 25, som vi nämnde tidigare: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Men framför glädjebudskapet till dem, de som tror och gör rättfärdiga gärningar, att de ska få paradis genomflutna av floder. Och varje gång de förses med frukt därifrån som försörjning, så säger de: detta är vad vi försågs med i vårt tidigare liv. Ja, de ges denna försörjning i liknande form, och de ska få där renade makar, eller de ska där få renade makar, och de ska leva för evigt. Så Allah ta'ala nämner i denna aya att folket i paradiset ska få renade makar. Renade från alla jordiska orenheter. Och Ibn al-Qayyim, han nämner att dåliga eller orenheter refererar till det inre. Egenskaper, vad säger man, attributer och karaktärer som är dåliga. Som avund och hat och otacksamhet. Allt det här försvinner i paradiset. Och även de yttre bristerna. Som även försvinner från mannen. Som att behöva gå på toaletten, snyta sig, spotta sig, må dåligt, bli sjuk. Kvinnan får inte heller hennes period. Så de är helt renade från alla sorters brister som finns i det här livet. Kvinnorna som Allah har skapat i paradiset heter Hurul Ain. Allah ta'ala säger: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. På så sätt så kommer vi att då gifta dem med dessa hur al-in. Och ordet hur kommer från haura. Och Ibn al-Qayyim nämner att det här är, betyder en kvinna som är ung, vacker, vit, med kritvita och kolsvarta ögon. Det finns många olika tolkningar kring det här ordet. Men vissa lärde sig att det här hur refererar tillbaka till en beskrivning på hennes ögon. Att ögonen är stora och vackra. Och att den här ögonvitan är kritvit. Och att mitten på ögonen är kolsvart. Det är som en ko eller någonting. Det är helt kolsvart, eller hur? I ögonen. Att det är någonting liknande. Vissa säger att hela ögat är svart. Andra säger nej, det betyder kritvit och kolsvart i mitten. Men i alla fall, mycket vackra och stora ögon. Allah ta'ala beskriver dessa kvinnor på många ställen i Koranen. Och också samma sak där i surat Ar-Rahman och surat Al-Waqia. Allah ta'ala säger: Fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. I dessa paradis så finns det med blygt sänkta blickar, alltså det finns kvinnor med blygt sänkta blickar som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära. Vilken av er Herres allsmäktiga verk ska ni då förneka med rubinen och korallens skönhet? Här beskriver alla dessa kvinnor, och det finns på tre ställen i Koranen att Allah beskriver dem är att de är kasirat och tarf. Och han har översatt det här till att de har blygt sänkta blickar. Men Allah alam, Ibn Qayyim säger att det betyder att de sänker eller begränsar blicken till sina män. De kollar endast på sina män. De har endast lust och behag till sina män. De skulle aldrig få för sig att kolla på någon annan man. Det är det som menas med just den här beskrivningen. Och Allah säger sen att dessa kvinnor har varken människor eller osynliga, alltså jinner, rört. Ingen människa och jinn har rört dessa kvinnor tidigare. Och det här är då Hur al-Ain, de kvinnorna som Allah skapade i paradiset, för paradiset, som belöning för männen i paradiset. Det här är kvinnor som inte har levt på det här, i den här jorden, utan de har bara levt i paradiset. Och från deras beskrivning är att ingen man eller jinn någonsin har rört dem. Och ulema använder den här versen som bevis på att jinner också kommer att gå till paradiset om de är muslimer. För varför skulle alla annars nämna att ingen jinn har vidrört dem då de är i paradiset? Det betyder att det finns människor, eller kommer finnas människor, jinner i paradiset. Och det vi tror att Allah Ta'ala har gjort människorna och jinnerna till mukallafin. Alltså vi är skyldiga att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah säger han har endast skapat jinner och människor med syftet av att vi ska särskilja Allah, vi ska dyrka honom. Så om jinnerna lever upp till detta, då måste de också självklart få sin belöning i nästa liv. Eller hur? Och sedan beskriver Allah dessa kvinnorna كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ, med rubinen och korallens skönhet. De nämner här att, vad menas med detta? Hon är safa, en slät som en rubin, eller genomskinlig som en rubin. Ja, hon har den här, huden är så vacker, så tunn och så fin som en rubin och slät. Och därför nämns i vissa hadither att man kan se hennes smalben genom huden. För att huden är så vacker, så tunn. Och Ibn al-Qayyim säger att det är som att du tar en rubin och lägger någonting bakom den. Du kan se, eller hur? Och Allah beskrev henne också här som att hon är marjan. Hon är, har den här färgen av korallen. Alltså vit som korall. Hon är vit som en korall. Allah Ta'ala beskriver också kvinnorna i paradiset med att de är fi hinna khayratun hisan. I dessa paradis finns de bästa och skönaste av kvinnor. En av de vackraste och finaste kvinnor man kan tänka sig. Allah säger också hurun wa hurun 'ain ka amthali lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Och deras sällskap är mörkt ögda och oskuldsfulla unga kvinnor, sköna som pärlor i ostronets skyddande skal. Och det här är belöningen för deras handlingar. Allah Ta'ala beskriver här dessa kvinnor som att de är sköna eller vackra som pärlorna i ostronets skyddade skal. Ni vet ett ostron som ligger på havsbotten, inne i ett skal. Vad menas här? Att hon är orörd. Ingen man har sett henne. Precis som den här pärlan i skalet, eller hur? Den är bevarad. Det är inget solljus har kommit på den och förstört dess vackra färg. Har gjort den gammal och så vidare. Den är helt orörd. Och samma sak är det med dessa kvinnor. De är bevarade och orörda i paradiset. Allah Ta'ala beskriver också dessa kvinnor. Och han säger, inna ansha'na hunna insha'a. Vi ska nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse. Faj'alna hunna abkara. Och skapa dem som jungfrur, alltså oskulder. Uruben atraba, kärleksfulla och jämnåriga. Allah beskriver här att dessa kvinnor kommer att skapas i en ny skapelse. Och vad är deras beskrivning också? De kommer att vara oskulder. Taib, oskulder. Och de kommer alltid att bli oskulder. Varje gång mannen har varit med dem så blir de oskulder igen. Och Allah beskrev dem som uruben atraba. Atraba betyder jämnåriga. Uruben betyder att de endast älskar sina män. De är förälskade i sina män och ingen annan. Och det här finner ni i surat Al-Waqia. Och om de är atraba, om de är jämnåriga, hur gamla är de då? 33 år. Allah Ta'ala beskriver också dessa kvinnor som att de är وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ i surat Al-Naba. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَ och jämnåriga kawaib. Kawaib betyder en ung kvinna med fasta och runda bröst. Och det nämndes av Salaf att brösten aldrig blir hängiga utan de är fasta som granatäpplen. Allt är perfekt. Män får också en perfekt kropp. Och det här är också något som kvinnorna från det här livet som går in i paradiset kan se fram emot. För de kommer vara ännu vackrare. Eller hur? Som det här är beskrivningen av Hur al-Ain så kommer de också få en mycket vacker beskrivning. Det har nämnts i en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa en piskas avstånd i paradiset är bättre än hela dunja, allt på jorden och allt som finns på jorden. En piska, vad är det? Ungefär 2 meter. Så här mycket, 2 meter i paradiset är bättre än allt som finns på hela jorden. Och så sa han, om en av paradisets kvinnor, dessa Hur al-Ain, skulle ha kollat ner på jorden, så skulle hon fylla hela jorden med en god doft och hon skulle fylla hela jorden med ljus. Ja? Om en kvinna från Hur al-Ain skulle bara kolla ner, hon skulle fylla hela jorden med ljus och en god doft. Mashallah. Och han sa en annan hadith att den sjalen hon har på huvudet är bättre än hela jorden och allt som finns på jorden. En liten scarf, en liten sjal i Jannah är bättre än allt som finns på hela jorden. Mashallah. Och ändå ser vi folk trötta ut sig för att försöka tjäna det här livet dag och natt. Och tyvärr på religionens bekostnad ibland. Ja. De tröttar ut sig för ingenting. Eller hur? Det är onödigt. Och de är förlorare i nästa liv. Om man gör det på religionens bekostnad. Det var en man som kom till en av salaf som heter Ata. Och han sa typ, ja Ata, få oss att längta. Shawiqna. Ge oss någonting att längta efter. Och då så sa Ata att det finns kvinnor i paradiset. De är så vackra att folket i paradiset skryter om deras skönhet. Och om det inte vore för att Allah bestämt att ingen skulle dö i paradiset, så skulle en man dö av hennes skönhet. Ja? Alltså Allah har skrivit att det finns ingen död i Jannah. Om det inte vore för detta skulle en man dö av hennes skönhet. Ja? Och de sa att den här mannen som hörde det här rådet, han gick och pratade om det här i 40 år sedan. Så han fick någonting att längta efter. Allah nämner också i surat Yasin, vers 55 och 56. Inna ashab al-jannah al-yawma fi shughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. Paradisets folk ska den dagen vara upptagna med sin glädje. De tillsammans med sina fruar ska vara i skuggor på upphöjda eller lutandes på sina troner. Denna vers i surat Yasin, att folket i Jannah ska på den dagen vara upptagna med sin glädje. Det har nämnts från flera stycken av salaf och sahaba tafsir på denna ayah. Vad är det de ska vara upptagna med? De säger allihopa, de ska vara upptagna med att ta oskulden på sina kvinnor. Det är det som de är upptagna med. Det mannen är upptagen med den kvällen när han har gift sig. När han stänger dörren. Det är det som de är upptagna med i paradiset. Surat Yasin, vers 55. Dessa kvinnor i paradiset kommer också att sjunga. De sjunger väldigt vackert. Det berättas från Ibn Umar radiyallahu anhu att han sa: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att fruarna eller makarna i paradiset kommer att sjunga för deras män med den vackraste rösten som någon någonsin har, kan tänka sig eller har hört." Ja? Bi ahsani aswat sami'aha ahadun qat. Vackraste ljudet och rösten man kan föreställa sig. Och från de saker som de sjunger är: "Nahnu al-khayratu al-hisan, azwaju qawmin kiram, yanzuruna biqurrati a'yun." Vi är de sköna och vackra makarna, skapta för att ära ett folk som kommer att njuta av att kolla på oss. Och de sjunger också: "Nahnu al-khalidat fala namut, nahnu al-aminat fala nakhifna, nahnu al-muqimat fala nadana." Vi är de eviga som aldrig kommer att dö. Vi är de pålitliga som aldrig kommer att, eller man kommer inte behöva oroa sig för oss. Vi är de som är bofasta, vi är här. Vi kommer aldrig att försvinna. Och det är lite så här, på arabiska, lite poesiaktigt. Och de sjunger också, som det nämndes i en annan hadith: "Nahnu al-hur al-hisan, hudina li azwajin kiram." Vi är de vackra kvinnorna som har givits till dessa ärade män. De sjunger väldigt vackert i alla fall i paradiset. Och Ibn al-Qayyim nämner en fin sak här i hans Nuniya och hans Hadi al-Arwah. Han nämner att vem är det som får njuta mest av dessa kvinnor i paradiset? Vem är det som får njuta mest av kvinnorna i paradiset? En hadith nämner att alla som går in i Jannah får två fruar. Okej? Okay? En annan hadith nämner martyren får 73 hur al-in. En annan hadith nämner att en man kommer ta 100 oskulder och så vidare. Hur förstår man dessa hadithen? 2, 73, 100 och så vidare. Han säger Ibn al-Qayyim att det beror på personen, hans nivå, vart han hamnar i paradiset. Ju bättre man är, ju större belöning. Och han säger också en annan sak, att ju bättre muslim man är i det här livet, ju större belöning får man i nästa liv. Det är precis som den som dricker alkohol i det här livet utan att ångra sig, får inte dricka vin i paradiset. Den som har guld och siden i det här livet får inte ha det i paradiset. Taib, den som gör zina i det här livet utan att göra toba, ska han få lika mycket belöning som de som har varit kyska i det här livet? Självklart inte, eller hur? Så han säger att belöningen beror på att ju mer en man sänker blicken, ju mer en kvinna sänker blicken och så vidare, ju mera kommer de att njuta av detta i paradiset. Okej? Okay? Så det är även logiskt. Och kanske ju mera kvinnor kommer han att få och så vidare. Och Ibn Qayyim, det är väldigt fint om ni kan lyssna på den här, hans Nuniya, när han beskriver paradiset. Och han beskriver kvinnorna så djupt att han till slut säger: "Herre, förlåt oss, våra pennor har överdrivit." Alltså, vi har gått över gränsen när vi talar om detta. Så det är väldigt fint om ni kan lyssna på detta, om ni förstår det, inshallah, arabiska. Tayyib. Det finns också lite generella, vi ska avsluta med några sista hadither här. Lite generella hadither om paradiset. Det finns en suq, en marknad i paradiset. Det berättas från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, eller radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "I paradiset finns ett torg, eller en marknad, dit de troende, eller dit folket går varje fredag. Och nordavinden kommer att blåsa och strö sin doft på deras ansikten och kläder, och kommer att öka deras skönhet och ljuvlighet. Och när de återvänder till sin familj så kommer de att säga till dem, eller familjen kommer säga till männen: vid Allah, ni har blivit vackrare och ljuvligare än då ni lämnade oss. Och då kommer de att säga: vid Allah, så har ni också blivit vackrare och ljuvligare än då vi lämnade er." Så varje fredag samlas männen på denna suq, denna marknad. Och Nawawi säger vad som menas med marknad är en samlingsplats. Precis som folk samlas på en marknad i det här livet, eller hur? I stan, på marknaden, för att träffas och pratas. så kommer folk att samlas på denna plats i paradiset. Och han sa här varje fredag. Och här finns en problematik. I paradiset finns det dagar och nätter. Ja? Gör det? Finns det natt i paradiset? Nej. Finns det morgon och kväll i paradiset? Ja? Nej, det gör det inte. Men det har nämnts i Koranen, Bukraten och Ashiyan, att de kommer att prisa Allah och tacka Allah morgon och kväll. Okay? Och här i denna hadith nämnde det varje fredag. Så hur kan vi förstå dessa hadither? Jo, det finns ingen sol, det finns ingen måne i paradiset. Utan ljuset kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Men det nämns att man kommer ropa ut varje morgon och kväll. Och folk kommer veta att nu skulle det ha varit morgon och nu skulle det ha varit kväll. Och vad menas med varje fredag? Det som menas är en gång i veckan. Och vad man kan säga är typ den tiden då vi har fredag kommer de att samlas. Och det slog mig att det här kan liknas vid till exempel de som bor i Nordpolen idag. Om det är sommar en hel månad till exempel. Solen går inte ner en hel månad. Då har ju de också veckodagar, eller hur? Men de går efter klockan. Var 24 timme och så vidare. Alla kulihal, folket kommer samlas en gång i veckan. Och bli vackrare. Och deras familjer blir också vackrare. Det berättas från Abu Sa'idin radiallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: man kommer att ropa ut till folket i paradiset: ni kommer att vara här för alltid. Ni kommer vara friska och inte bli sjuka. Ni kommer att leva för alltid och inte dö. Ni kommer att vara unga och inte bli gamla. Ni kommer alltid att njuta och inte lida. Och det här är, och så sa profeten alaihissalatu wassalam, det här är enligt Allahs uttalande, detta är paradiset som arvet som har tillfallit er som lön för era handlingar. Och den hadith finns i Muslim. En av de största belöningarna är det som också berättas från Abu Sa'id radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Allah azza wa jall kommer att säga till paradisets folk: paradisets folk. Och då svarar folket: labbaik rabbana wa sa'daik. Här är vi för att lyda dig med glädje. Och Allah frågar folket: är ni nöjda? Och då säger folket: varför skulle vi inte vara nöjda? Då du har givit oss det du inte har givit någon annan från mänskligheten. Och då så säger Allah: ni ska få någonting bättre än så. Och då så säger folket: vad är bättre än det vi har fått? Och Allah säger: uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum abada. Att jag ska vara nöjd med er och aldrig mer vara arg på er. Och det är Bukhari och Muslim. Och den största belöningen är att få se Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset. Allah säger i Koranen: wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Den dagen ska någras ansikten lysas upp av glädje. De ska få skåda sin Herre. De ska få se sin Herre. Så Allah ta'ala nämner här att vissa ansikten ska få lysas upp av glädje. Och de ska få se sin Herre. Allah säger också: kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Allah säger om kuffar i helvetet: nej, den dagen ska de säkerligen bli skymda från att få se sin Herre. Folket i helvetet kommer inte få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och om Allah säger att folket i helvetet straffas med att inte få se Allah, då är det underförstått att folket i paradiset belönas med att få se Allah. Eller hur? Det är ma'kul. Annars skulle de ha samma straff som folket i elden. Allah säger också: lilladina ahsanul husna wa ziyada. Att för dem som gör det goda så kommer vi belöna dem med el husna, det bästa. Och det är här paradiset. Wa ziyada. Och någonting utöver paradiset. Och det här är att se Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus. Det berättas från Suhaib radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: när paradisets folk träder in i paradiset så kommer en utropare att ropa: paradisets folk, ni har ett möte med Allah och han vill uppfylla sitt löfte till er. Och då kommer folket att säga: vad är det för löfte? Har inte Allah tyngt våra vågskålar, alltså på domedagen, med goda gärningar? Har Allah inte lyst upp våra ansikten och låtit oss träda in i paradiset och räddat oss från helvetet? Och då så sa profeten alaihi salam att då lyfter Allah bort al-hijab, slöjan eller skynket, så att de kan se Allah. Och så sa han vid Allah: de har inte fått någonting som är mer omtyckt och lyckligt för dem än att få se honom. Så den största belöningen i Jannah är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så brukade profeten alaihi salatu wasalam, det finns en del av en mycket fin dua han bad. Han säger: oh Allah, jag ber dig om en ledda, sötman, njutningen av att få se ditt ansikte. Wa shawqu ila liqa'ik, och längtan efter att få träffa dig. Och Ibn al-Qayyim talar mycket om de här två punkterna. Han säger: längtan efter att få träffa Allah, det är själens och hjärtats njutning i det här livet. Och han säger att om det inte vore för den här längtan efter Allah, då skulle det här livet vara värdelöst. Det är det sötaste och det bästa som finns i det här livet, är att längta efter att få träffa Allah subhanahu wa ta'ala. Det är som drivkraften som för människan framåt, kärleken till Allah, att få längta efter att få träffa Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han sen att den största belöningen i Jannah för kroppen och själen också är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Så profeten bad här om dessa två mycket fina saker: sötman och njutningen, fröjden av att få se Allah, och längtan efter att få träffa Allah. Och sist så nämnde sig från Ibn Umar radiyallahu anhuma att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att när folket av Jannah går in i Jannah och folket av elden går in i elden, så kommer det att ropas ut. Man kommer hämta ett som ett stort lamm eller tacka ett stort får typ. Och man kommer fråga: vet ni vad det här är för någonting? Och alla säger: ja, vi vet vad det är. Det är döden. Döden kommer komma i skepnaden som en stor lamm eller vad säger man, tacka eller får eller någonting. Och alla känner igen det. Mellan paradiset och helvetet. Och sedan slaktas döden. Och det ropas ut: paradisets folk, evigt liv och ingen död. Eldens folk, evigt liv och ingen död. Och det här ökar folket i paradiset i glädje. Och det ökar folket i helvetet i deras sorg och oro. För de vet att det är kört. De kommer vara där för alltid. Det finns ingen död i helvetet. Och folket i Jannah blir av med rädslan att de kanske någon dag ska dö eller komma ut från paradiset. Då får de den här tryggheten att vi ska vara här för alltid och för evigt. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att göra oss från paradisets invånare, al-Firdaus, och göra oss från dem som får njuta av att se Allah Ta'alas vackra ansikte. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.